det är okej nu.
Mm.
Alltså. Är det det?
Mm.
Att det försvann det? Ja. Jag är hjärtligt välkomna då till vår terminens sista bibelforum. Och vi håller på med Uppenbarelseboken, och i en optimistisk planering hade jag trott att vi skulle kunna avsluta studiet idag. Men eftersom vi inte har kommit längre än till 12:e kapitlet, så får vi tänka oss, om vi fortsätter i höst, att fortsätta ett par gånger ytterligare med Uppenbarelseboken. Och det kanske inte gör så mycket, för det här är en tröstebok. Det tänker inte alla på, utan kanske att det är en väldigt besvärlig och krånglig bok, kanske onödig bok. Men det är först och främst en tröstebok. Och det som är trösten, det är det som Johannes får se i syner. Där han får se vad som är den verkliga situationen. Den verkliga verkligheten. Det såg nämligen inte så gynnsamt ut för de kristna. Väldigt många blev avrättade. De lever under mycket svåra tider. Vi befinner oss sannolikt i mitten av 90-talet, i det första århundradet. Och förföljelserna är våldsamma. Och det romerska riket har morskat upp sig väldigt, och dess regeringschefer eller kejsare kräver att de ska betraktas som gudomliga personer, och att också de kristna bör tillbedja kejsaren och visa gudomlig vördnad för kejsaren. Och det gick ju inte för sig, och då gick det väldigt illa. Och man kunde ju då undra, hur är det egentligen med Guds löften om att beskydda och bevara? Har han slutat upp med det? Tänk hur det var under gamla förbundets tid, när Gud räddade sitt folk från slaveriet i Egypten, när de kommer ut i öknen. Ja, visst är det prövningar, men det står att de hade Guds omvårdnad. Skorna blev inte utnötta, de blev som burna på örnvingar. Och det som Johannes nu får se i sina syner till tröst, det är att det är precis likadant nu. Han förkunnar att alla Guds löften, de håller, och det ser inte alls så illa som ni tror. Det är precis som Jesus sa medan han vandrar på jorden. Han sa, den som tror på mig kommer inte under någon dom, utan har övergått från döden till livet. Ja, ni kanske minns hur Jesus sa när han samtalade med Marta och Maria. Så säger han, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Och då måste man ju undra, ja, men här så åker huvudena av, och här är förföljelsen stor, och det leder till martyrium och död. Hur är det egentligen? Ja, idag ska vi inte tala om slutet på Uppenbarelseboken, ett ställe som ofta är felöversatt, där det står att de som hade blivit halshuggna på grund av sin tro, de hade inte alls råkat illa ut, utan de levde och regerade med Kristus i 1000 år. De levde och regerade med Kristus. Ja, men det var ju exakt det som Jesus hade sagt. Den som tror på mig ska aldrig någonsin dö. Och Jesus hade ju också sagt tidigare i Johannes 8:e kapitel. Det jag nu läste var i 11:e kapitlet, 25-26 vers. Men i 8:e kapitlet och vers 51 och 52, där står det så här. Amen, amen, jag säger er, den som bevarar mitt ord ska aldrig någonsin se döden. Det har Jesus sagt. Uppenbarelseboken visar, ja, det är sant. Även om ni dör till kroppen, så ska ni aldrig skiljas från mig. Död betyder ordagrant skilsmässa. Och den kroppsliga döden är bara att själ och kropp skiljs åt. Men den troende personen kommer inte att skiljas från Kristus genom den lekamliga döden. Och det är det som står i Uppenbarelseboken 20 som vi kommer till då till hösten. Att Johannes såg deras själar, att de levde och regerade tillsammans med Kristus. Men det skulle vi nu inte tala om, utan inledningsvis vill jag alltså bara påpeka hur Uppenbarelseboken är en tröstens bok. Så det kanske inte gör så mycket att vi får fortsätta några extra gånger. För vi behöver tröst och vi behöver se vad som är vår situation och hur det går för fienderna som nu tycks segra, helt dominera. Och de kristna lyckas ju inte alls på något vis, utan det ser ut att gå illa. I själva verket är det då tvärtom. De första 11 kapitlen vi har talat om, det har vi sagt att det är en inledning, och sen så kommer det 7 avdelningar och så kommer en avslutning. Och vi har då tittat på de efter inledningen, de 3 första avdelningarna eller synerna. Och sen har vi också påpekat att inom varje syn är det 7 delar. 7 syner i varje synblock, så att säga, eller hur jag ska uttrycka detta. Och fram till och med kapitel 11, alltså till och med de 3 första huvudavdelningarna, så har Johannes, som är då fånge på fängelseön Patmos, av Jesus fått uppenbarat för sig i syner hur det egentligen står till med kyrkans fiender. De är inga segrare egentligen, och de står under Guds dom, och Guds dom kommer att drabba dem. Nu, från och med 12:e kapitlet, där då den 4:e synen börjar, det är kapitel 12 till och med 15. Ett längre block som vi bara kan kalla för de 7 synerna, så täcker det blocket samma tidsperiod som de tidigare synerna som vi har sett. Men här får vi ytterligare preciseringar, ytterligare detaljer. Tidigare har vi fått liksom en allmän överblick, och nu så får vi mera detaljerade bilder. Och jag tänkte den här gången så läser jag bibeltexten också, så att det inte blir för knepigt. Förut har jag jäktat lite för att jag har trott att jag skulle hinna med alla 22 kapitlen, men det var ju inte korrekt. Och då börjar vi med i det här blocket 12-15, och den första lilla biten, den är då 12:1-6, och i folkbibeln så står det som rubrik kvinnan och draken. Ett stort tecken visade sig i himlen. En kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krona av 12 stjärnor på sitt huvud. Hon är havande och ropar i barnsnöd och födslovånda. Ett annat tecken visade sig också i himlen. Och se, en stor eldröd drake med 7 huvuden och 10 horn och med 7 kronor på sina huvuden. Hans stjärt drog med sig en tredjedel av himlens stjärnor, och han kastade ner dem på jorden. Och draken stod framför kvinnan som skulle föda för att sluka hennes barn så snart hon hade fött det. Och hon födde ett barn, en son som ska styra alla folk med järnspira. Och hennes barn blev uppryckta till Gud och hans tron. Kvinnan flydde då ut i öknen, där hon har en plats som Gud har berett åt henne, så att hon får sitt uppehälle i 1270 dagar. Vad handlar detta om, draken och barnen? Ja, det får vi väldigt lätt reda på, att barnet är Messias. Därför att Messias-profetian I andra salmen i Saltaren säger just om Messias det som står här. Han ska styra alla folk med järnspira. Så att det går inte att ta miste på vem som är barnet. Det är Messias. Men kvinnan då? Ja, vi ser här att draken eller djävulen anstränger sig att fördärva Kristus och hans kyrka, hans folk. Kvinnan, hon är klädd i solen. Och vad betyder då detta? Ja, solen är ju bilden för ljuset och Kristus är det sanna ljuset. Det troende är iklädda ljuset, är iklädda solen, är iklädda Kristus. Genom tron är det troende iklädda ljuset Kristus. De 12 stjärnorna, 12 står är kyrkans tal. Och stjärnorna, de 12 stjärnorna är i det här sammanhanget närmast de 12 apostlarna. Det troende som är iklädda Kristus, de bygger på den apostoliska undervisningen. Inte på sina egna funderingar och spekulationer, utan på de 12 stjärnorna, alltså de 12 apostlarna. Gud har berett åt kvinnan en plats i öknen för 1260 dagar, det är 3,5 år. Det är den nytestamentliga tiden. Precis som under gamla förbundet var en ökenvandring, så är kyrkans tid eller den nytestamentliga tiden också en ökenvandring. Det är inget paradis i den jordiska meningen. Man kan säga att det är ett paradis i en mening för att de har alla frid med Gud. De är alla iklädda Kristi rättfärdighet. De kommer inte under någon dom, ingen fördömelse, utan är på väg till himlen och de har övergått från döden till livet. Och som jag läste inledningsvis, att den lekamliga döden kommer såvida inte Kristus kommer tillbaka före vår dödsdag. Men denna död är ingen död, utan de lever. De drabbas inte av någon skilsmässa från Gud, eftersom Kristus, deras frälsare, har gottgjort för alla deras synder. Det är bara synden som skiljer oss från Gud. Och det är därför bara otron som skiljer människor från Gud. Därför att Kristus har dött för alla synder. Också de otroende synder. Precis alla människors synder. Men otron som säger nej tack och avvisar den förlåtelse och rättfärdighetsförklaring som Kristus har vunnit åt oss, den fördömer. Det är precis som om man får massor med pengar men man tar inte emot dem. Då är man är rik för man har fått massa pengar, men man är fattig när man inte tror det, inte tar emot det. Kvinnan är en del som har trott, och det hörde jag nyligen på en andakt i veckan som inte var allt för tokig. Det var en, känner honom mycket väl, en grekisk ortodox präst. Han hade lite mer substans och innehåll för en gångs skull i morgonbönen. Men han trodde att kvinnan var Maria. Och det är en vanlig feltolkning. Att den här kvinnan som här talas om är Maria. Det är inte Maria, utan det är den kristna församlingen, det är kyrkan, det är Guds folk på jorden som är iklädd Kristi rättfärdighet och omsluten av Kristus, av det sanna ljuset, och grundar sig på de 12 stjärnorna, på de 12 apostlarnas undervisning. Draken, det är en ful figur. Och han dyker upp gång på gång och han blir tydligare och tydligare identifierad. Här nämns det att han har ett huvud och 10 horn. Han vill framträda som en ljusets ängel, och han vill framträda som den som verkligen har makten. Så gjorde han också när han försökte fresta Kristus, och Kristus måste säga: du har egentligen ingen makt alls. Hon står för makt. 10, det är talet för den av Gud utmätta fulla tiden. Den tid som Gud har bestämt till full, och det är ingen liksom ytterligare utöver detta. Och här talas det alltså om då han har alltså makt och härjar och menar sig vara den som har större makt än Gud och härjar hela tiden fram till sista dagen. Och han försöker, som det står, sluka kvinnans barn, alltså det troende. Och lägg märke till alltså att det inte är av ett misstag som kvinnan har hamnat i öknen, utan det är den plats som Gud har berett åt henne. Och på många ställen kommer den här tidsangivelsen 1260 dagar eller 3,5 år. Och vi kan se när vi kommer till flera sådana ställen att det är hela den nytestamentliga tiden. Det är kyrkans tid, kvinnans tid. Sen fortsätter det då med 12:7 till och med 12. Och här så får vi se att när det nu till det yttre är fiendskap och krigiska saker, så är det inte hela sanningen, hela tillvaron, utan det pågår samtidigt ett krig i den andliga världen. Det här känner ju ni till, det är inget nytt för er att man brukar tala om två väldiga strider om människans själ, Gud och Satan. Och just här i verserna 7-12 så får då Johannes blicka in i den osynliga världen i skyn ovanför fängelseön Patmos. Och där ser han den strid som för striden i den himmelska världen. Han ser att djävulen förlorade möjligheten att anklaga Johannes bröder inför Guds tron. En strid uppstod i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken, och draken och hans änglar stred, men han var inte stark nog, och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den store draken, den gamle ormen som kallas djävul och Satan, ni ser här är det ingen tvekan längre, vem är nu draken? Djävulen och Satan. Han som bedrar hela världen kastades ner på jorden, och hans änglar kastades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga: nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds och väldet hans moders. Till våra bröders åklagare har blivit nedkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. De övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att det drog sig undan döden. Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem, och ve dig, du jord och du hav, till djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort. Det är en tröstebok. De som nu hade älskat Kristus så, hållit sig så fast vid budskapet om lammets blod och Herrens vittnesbörds ord, att de inte har dragit sig undan döden, utan de fick möta döden, de är segrarna, och Satan, den gamle ormen, är förloraren. Johannes har skrivit om det här i sitt första brev, 3:8, så här: Guds son uppenbarades för att göra slut på djävulens gärningar. Och när Jesus talade om sin förestående död, då sa han: nu går en dom över världen. Nu ska denna världens första kastas ut. Och kommer ni ihåg när de 70 lärjungarna som Jesus hade sänt ut återvände från sitt uppdrag? Så var de glada över sina framgångar. Men då sa frälsaren till dem: jag såg Satan falla som en blixt från himlen. Vad menar Jesus? Jo, hans frälsningsverk, det är så säkert och det är så visst, så att det är när han predikar om det, när profeterna förebådar det och beskriver det, så är det lika visst som om det redan har hänt. Just i Uppenbarelseboken kan det heta att lammet som blev slaktat före världens grundläggning. Och Babel, som vi kommer att läsa mycket om längre fram här i Uppenbarelseboken, som är symbolen för all fiendskap mot Kristus och hans ord och hans gärningar. Babylon brukade sägas utifrån det grekiska ordet, och Babel brukar jag säga för jag brukar starta i Gamla testamentet. Men det är alltså samma namn. Babylon hade ju ännu inte fallit. Har inte fallit. Har inte besegrats förrän Kristus fullbordar sitt verk. Och likväl så sägs det, för det är så säkert att det ska ske, så redan Jesaja profeterar: fallet, fallet är Babylon. Kommer ni ihåg det? Jesaja 21, vers 9. Och lärjungarna, de skulle lära sig att inte glädjas över de såg en viss yttre framgång, utan gläder över vad evangeliet om Kristus betyder. Där evangeliet predikas och blir mottaget i tro, där är Satan besegrad. Där kan inte Satan anklaga. Han har inte en chans. Han har förlorat. Och att han har förlorat genom evangelium beror på att Jesus verkligen fullbordade det som löftena sa han skulle fullborda. Och det var fullbordat när Jesus just sa: det är fullbordat. Paulus predikar: han har avväpnat välderna och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Men vad såg våra ögon? Såg inte den triumfen. Utan det stod ju en del och hånade och sa: om du verkligen är Guds son, så kliv ner ifrån korset. Ja, då hade Kristus förlorat, om han hade gjort. Men genom att Kristus fullgjorde sitt uppdrag, det han utlovade, och blev lösepenningen, syndoffret, det rena fullkomliga syndoffret för alla människors synder i alla tider, så avväpnade han Satan, krossade han ormens huvud. Där är segern. Och nu kan man ju då undra hur man ska förstå detta med Mikael. Johannes ser här hur det sida vid sida med den stora strid som människor kan se. De såg vad som hände i Getsemane. De såg vad som hände på Golgata. Men därmed såg de inte till fullo själva striden. Den stora striden i den andliga världen. Ledaren för de goda änglarna, det är Mikael. Mikael, som betyder vem är så som Gud. Vem är Mikael? Ja, det har man funderat över och man är lite osäker. Man tänker, det verkar ju som Mikael är frälsaren själv. Kommer ni ihåg när efter ökenvandringen man gick över Jordan, och innan man hade gått över Jordan så hade det klargjorts att min utsände ska gå framför er. Kommer ni ihåg det? Gud lovar detta. Och Herrens utsände, det är Kristus. Han gick framför dem osynligen genom öknen. När de nu har kommit över Jordan, då var det viktigt att Josua hade klart för sig vem här som är chef här. Och det var inte Josua, utan plötsligt så är samme Herren Gud själv, som både kallas Herren och Gud och Herrens utsände, står framför Josua. Och Josua undrar, vem är det egentligen? Och han, ska jag läsa det stället för det är ganska gripande. Då, det är i slutet på femte kapitlet hos Josua. Och det står här, medan Josua var vid Jeriko hände sig en gång när han lyfte blicken att han såg en man stå där framför honom med ett draget svärd i sin hand. Då gick Josua fram till honom och frågade honom, tillhör du oss eller våra fiender? Han svarade, nej, jag är befälhavare över Herrens här och har nu kommit hit. Ja, men det är ju jag, kunde ju Josua tänka. Jag är befälhavare över Herrens här och jag har nu kommit hit. Ja, visst. De kom samtidigt. Men det var Herrens utsände, Herrens ängel, Herren själv som gick framför dem. Det talas om hur han gick i moln, var i molnstoden om dagen och eldstoden om natten. Och så kommer då budskapet, ta skon av dina fötter till platsen där du står är helig. Ja, då var saken klar. Känner man igen orden från den brinnande busken, det Herren och Herrens utsände. Det står det, Gud var i busken, Herrens ände, Herrens utsände, Herrens ängel var i den brinnande busken. Drag skon av dina fötter. Nå, då skulle det kanske här Mikael kunna vara denne Herrens utsände. Befälhavaren över Herrens här, det vill säga Herren själv. Och i Daniel 12:1 så står det den store försten som skyddar folket, Herrens folk. Men i Judas brevs 9:e kapitel och i Daniel 10:13 så står det en av de förnämsta förstarna. Så det kan ändå tyda på att Mikael står för en av, Herren har ju en stor änglaskara omkring sig och Mikael är en av ledarna i denna skara. Det är lite svårt att avgöra det där säkert. Nå, sen då sista delen av det här första avsnittet inom den här fjärde synen, det är då 13 till och med 18. Verserna 13 till och med 18. När draken såg att han hade blivit nedkastad på jorden förföljde han kvinnan som hade fött barnet. Och den stora örnens båda vingar gavs åt kvinnan så att hon kunde flyga ut till sin plats i öknen där hon får sitt upphälle en tid och tider och en halv tid. Det är samma som förut, 3,5 år. En tid och tider och en halv tid. Eller 1260 dagar som det symboliskt kallas. Borta från ormen. Då sprutade ormen vatten ur sin mun som en flod efter kvinnan för att hon skulle föras bort med floden. Men jorden hjälpte kvinnan. Den öppnade sin mun och svalde floden som draken sprutade ur sin mun. I sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot det övriga av hennes barn. Mot dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. Och draken stod på sanden vid havet. Kristi kyrka har alltså fiender som försöker fördärva kyrkan. Den nedkastade djävulen, han fortsätter att förfölja kyrkan. Men vi ser Guds omsorg om sina barn. Han bär det troende på örnvingar. Det är nästan frestande att läsa mycket idag nu, men då hinner vi inte så långt på andra sidan. Andra Mosebok 19:4. Det är nämligen så att uppenbarelseboken är helt packat med anspelningar på Bibeln i övrigt. Hela tiden. En del har tyckt att uppenbarelseboken är väl vid sidan av skriften i övrigt. Den är helt genomsyrad av andra skriftställen. Och måste läsas och ses i ljuset också av dessa skriftställen. För de ger mycket hjälp. I andra Mosebok 19:4 så står det. Ni har själva sett vad jag har gjort med egyptierna. Och hur jag har burit er på örnvingar. Och fört er till mig. Burit er på örnvingar. Genom, under denna räddning och denna vandring ute i öknen. Och det är samma sak här. Vi kan ta ett ställe till. Psaltaren 91, vers 4. Där står. Med sina fjädrar ska han övertäcka dig. Under hans vingar ska du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Vad kan det vara då att han, djävulen här sprutar vatten ur sin mun som en flod? Ja, det står för de demoniska läror och förförelser som djävulen använder sig av för att beröva kyrkan tron och tilliten på sin herre. Och dessa förförelser leder många vilse. Och här skulle jag gärna läsa andra Timoteus 4, 3 och 4, men jag hoppar över det. Det kanske ni kan slå upp vid tillfälle. Och Gud finner alltid ett sätt att bevara sin sanna kyrka. Här nämndes det att han låter jorden sluka upp de här strömmarna som djävulen sänder iväg mot kvinnan, mot Guds folk. Och sen går jag då snabbt. Jo, jag måste också nämna att när nu djävulen då misslyckas så ger han inte upp. Han vet att hans tid är kort och han kämpar vidare, och enligt sista versen här, eller vers 17, så ger han sig då på enskilda medlemmar av Kristi kyrka för att skilja dem från Kristi jord och förstöra deras tro. Det står: i sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot de övriga av hennes barn, mot de som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. Så kommer vi fram till 13 kapitlet, och då är det den andra synen inom det här blocket. Och här är det viktigt att observera att här möter vi två vilddjur. Vilddjuret från havet, först i verserna 1 till och med 10, och vilddjuret från jorden i verserna 11 till och med 18. Och vilddjuret från jorden kallas lite längre fram för den falske profeten. Först då vilddjuret från havet, verserna 1 till 10. Och sen vilddjuret från jorden, verserna 11 till 18. Ja, dessa är djävulens viktiga verktyg som tjänar hans syften. Kan jag läsa om vilddjuret från havet? Och jag såg ett vilddjur stiga upp ur havet. Det hade 10 horn och 7 huvuden, och på sina horn 10 kronor, och på sina huvuden hediska namn. Vilddjuret som jag såg liknade en leopard, och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och stor myndighet. Ett av dess huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det. Och man tillbad draken därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sa: vem är som vilddjuret och vem kan strida mot det? Och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora hediska ord, och det fick makt att göra så i 42 månader. Alltså samma tid som vi har läst om förut, 260 dagar eller 3,5 år, alltså under hela kyrkans tid. Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans tabernakel, dem som bor i himlen. Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och besegra dem. Och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. Alla jordens invånare kommer att tillbe det. Alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör lammet, som är slaktat från världens grundläggning. Den som har öron må höra. Om någon måste gå i fångenskap, ska han gå i fångenskap. Om någon måste dödas med svärd, ska han dödas med svärd. Här visar sig det heligas uthållighet och tro. Jag tycker det är svårt. Det kan man säga när man läser det första och andra och tredje och fjärde varvet, så tänker man: jaha, vad betyder nu detta? Men om man ger sig till tål, om man är lika seg som vi ibland är, vi som tycker om att lösa korsord, så ibland går det inte, och så lägger man bort och så fortsätter man några dagar senare. Så man ska vara lika uthållig och seg och läsa det här, så det är inte alls svårt egentligen. Men då måste man ta hjälp, precis som när man läser korsord, av andra ord och ställen. Och se då närmare, vad handlar det här om? Jo, om ni nu tänker när Johannes skrev boken, då var det det romerska kejsarriket som framförallt var Satans bundsförvant i fiendskapen mot Kristus och hans kyrka. De här djuren som nämns, det ser vi att det är hämtat från Daniels 7:e kapitel. Kommer ni ihåg att det här talas om den världsliga makten skildras vid 4 djur, minns ni det? Då får ni läsa på Daniel 7 lite till nästa gång. Och det är just de djur som nämns här. Det är lejon, björn och leopard. Och sen är det ett fjärde djur. Men det har inget speciellt namn i Daniel, utan där står det bara att det var ett fruktansvärt djur. Och här talas det då om 10 horn återigen. Det är horn som står för makt och 10 för den av Gud fulla bestämda tiden. Det tredje djuret i Daniel 7, kommer ni ihåg det, att det hade 4 huvuden? Så om det nu är 4 djur och ett av dem har 4 huvuden, hur många huvuden blir det då? Ja, och det är precis vad som nämns här. Det hade 7 huvuden. Och det representerar detta, det är många nationer eller riken som strider mot Guds folk. De har utvecklats från ruinerna av det romerska imperiet och efter det romerska imperiet. Vilddjuret från havet, det är en symbol för den sekulära makten. Den statliga mäktiga regimer. Och den nära alliansen med djävulen kommer fram, att det har precis samma, med samma ord beskrivs djävulen och detta vilddjur, 10 horn och 7 huvuden. När det i, hur kan det då talas om att det har 10 kronor? Ja, här är det inte så lätt när ni läser det att veta att det är olika ord för kronor i den grekiska grundtexten. Här är det inte det ord som den krona som står för seger, utan här är ordet diadem som man sätter på sig när man vill göra sig märkvärdig och mena sig vara något. Och det är, här är det symbol för att man vill ha gudomlig makt och ära och auktoritet. Och det framträdde ju med all önskvärd tydlighet just på Johannes egen tid. Och på huvudet är inte bara det diademet, utan också hediska namn. Och ett namn, det talas ju ofta om namn i Bibeln. Genom ditt namn, och helgat var det ditt namn. Namnet står för personen själv och vad personen står för. Vad personen lär och gör. Och det är därför det är så allvarligt att missbruka Guds namn. Det är liksom inte bara att slänga ur sig en glosa. Utan det är alltså att missbruka den undervisning och det som Herren står för och representerar. Här representeras då denna makt av hediska ting. Den står för och försvarar hediska ting. Sen står det att ett av dess huvuden var som det hade blivit slaktat. Men bara temporärt, det hade läkts. Och det kanske betyder att det är perioder av respit, mindre öppen fiendskap från de världsliga makterna gentemot kyrkan. Det kan växla, och det blev ju nästan allt för lugnt i och med Konstantin den store på 300-talet. Det var inte så bra egentligen. Det var nästan bättre när de möttes av fiendskapen. Det blev så väldigt lugnt, så tappade man vaksamheten och man började smälta samman med ett världsligt tänkande på olika sätt. Sen står det då att vilddjuret verkar under 42 månader, alltså under hela den nytestamentliga tiden fram till änden. Det talar stora och hediska ord mot Gud. Och nu kan ni tänka hur det tilltar med dagligen. Så läser vi och så lyssnar vi till vilka hediska ord man framför mot Gud. Senast i morse. Hörde ni den här ateistiska andakten i morse? Ni sov väl då? Ja, det ska ni vara tacksamma för. Stora hediska ord mot Gud, mot skaparen. Det är så förskräckligt att tro på en skapare eller en designer. Så att här måste man gripa in på något sätt för att få slut på det. Om man går emot Guds tabernakel, mot Gud själv och hans heliga boning. Och mot dem som bor i himlen rasar makten. Men vi bor ju i himlen, eller hur? Vi har vårt medborgarskap i himlen, skriver Paulus. Visst har vi medborgarskap här på jorden, men vårt verkliga hem är himlen. Gläd er över att era namn är skrivna i himlen. Inte bara i försäkringskassan, eller vad det nu är skrivet, det gjorde sig, utan i himlen. Och ett vilddjuret gavs makt att strida mot det heliga, att besegra dem. Vem gav det den makten? Ja, Gud. Han kan lyfta den makten. Och vilddjuret skulle inte kunna härja en enda sekund till. Om inte Gud lät det ske. Men mitt i utövandet av denna makt. Ska det inte kunna skada de som håller sig till Jesu vittnesbörd. Så vi har en makt emot oss. Och han har fått tillstånd att strida emot oss, mot det heliga. Och också besegra. Som det ser ut. Men egentligen så är det ingen seger. Och så står det att det finns ingen plats på den här jorden. Där kyrkan kan undkomma detta vilddjurs attacker. Det är ju en del som försöker det. Det var några i Sibirien, de kröp upp häromdagen när de hade varit i någon grotta och väntade in yttersta dagen. Men nu luktar det så illa av en del av de döda fränderna där så att till slut så gav de sista sju upp också. Jag tror det kom igår. Då har de hållit ut länge. Men om man kan fly till olika ställen och så här. Men den här jorden är i den ondes våld, hade Jesus redan sagt långt innan Johannes satt i sitt fängelse på Patmos. Då kommer vi fram till den tredje synen, det är vilddjuret på jorden. 13, vers 11-18. Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm, men talade som en drake. Det utövade första vilddjurets hela makt inför det. Och för jorden dess invånare att tillbe det första vilddjuret vars dödliga sår hade blivit läkt. Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen och ner på jorden i människornas åsyn. Genom det tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleda det dem som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret som har ett sår av ett svärd men levde. Och det fick makt att ge livsand åt vilddjurets bild så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild. Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan. Så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, till det är en människas tal och dess tal är 666. Hör ni? Jag har ju lovat att vi ska få reda på idag vad det är frågan om. Men jag är bara en människa så jag kan inte hålla löften. Men jag ska försöka att reda ut det här. Jag har det här vilddjuret två horn. Horn står för makt. Jag tror det syftar på att det framträder med både andlig och världslig makt. Och det är inte underligt att många här tänker på Vatikanen. Ja, man kan tänka på många saker. Men den här islam sitter inte mitt i Guds tempel i kyrkan. Men det finns många antikrister. Och här ser man att det här vilddjuret har två horn och det talar som ett lamm. Det vill säga det har många likheter med Kristus, med lammet. Det vill framträda som lammets representant. Ja, till och med vara lammet själv. Men ändå är det draken. Det är drakens tal. Det är två horn som ett lamm, men talade som en drake. Och det utövar det första vilddjurets hela makt. Om vi nu kommer till termen antikrist, så är det bra att veta att det grekiska och anti, det grekiska ordet för, grekiska ordet anti betyder istället för. Anti Christos betyder alltså istället för Kristus. Man sätter sig i Kristi ställe. Man vill representera lammet, men i själva verket så är det drakens tal. Det är naturligtvis en fruktansvärd missuppfattning av vad skriften lär om kyrkan, om man likställer Guds osynliga rike med ett eller sitt eget synliga rike. Det utövar det första vilddjurets hela makt. Ja, man kan tänka naturligtvis på påvestolen eller Vatikanen. Man kan också tänka på islam. Man kan tänka på modern protestantism som gör om evangeliet till en ny lag, ett så kallat ett socialt evangelium. Där man egentligen inte har någon plats för just själva centrum, lammet som är slaktat till för vår, som vårt försoningsoffer. Offret för våra synder. Här talas det om hur nära det här andra vilddjuret står det första. Det är en samarbetsavtal, en samverkan mellan det. Och det är klart man kan tänka på hur nära kejsarkult och påvekult kom varandra. Och hur man under lång tid i kyrkans historia då samarbetade. Och när kyrkan inte kunde acceptera någon, till exempel Luther, så är det statsmakten som då ska verkställa domen och se till att den personen dödas som inte har den lära och representerar påvestolens uppfattningar. Det talas också om att detta vilddjur eller denna falska profet gör stora tecken. Och det är viktigt att komma ihåg att när det talas om märkvärdiga och stora tecken ska man inte med samma dra slutsatsen. Jaha, det här, då måste det vara rätt. Och då måste det vara från Gud. Utan det talas också om att den onda makten gör märkliga tecken. Precis som i Egypten. Det är många av de tecken som där gjordes. Där kan vi inte riktigt förklara hur bar de sig åt. När de förvandlade vatten till blod och flera andra saker. Sen får vi då veta någonting om vilddjurets tal. Det är en människas tal. Och vilddjurets märke, hans namn och hans tal är alla detsamma. Lägg märke till det. Vilddjurets märke, hans tal och hans namn och hans tal. Alltså det är kommer ni ihåg nu vad hans namn betyder? Det är det man står för. Det är det man lär. Det är det man representerar. Och hans tal säger alltså samma sak. Vad säger det då? Ja, här har det förekommit en rad olika lösningar. Ska vi dra över lite grann? Vill ni veta några av lösningarna? En lösning som Irenaeus, den store kyrkofadern i slutet av andra århundradet förde fram, det är att talvärdet av latinos på grekiska, kan skriva det här med vårat alfabet, det blir 666. För att den här första bokstaven, det är ju L, det är talvärde 30, och A, det är ju första bokstaven, alltså måste det vara talvärde 1. Och sen har vi då, kan vi då gå vidare. T är talvärde 300. E är talvärde 5. I är talvärde 10. N är talvärde 50. O är talvärde 70. Och sigma eller S är talvärde 200. Och lägger ni ihop det så blir det 666. Men det är inte säkert att det var den rätta lösningen. Förlåt?
Vad betyder ordet?
Latinare.
Ja.
Latinos, latinare.
Vi kan inte grek.
Ja, förlåt mig. Det utgår jag ifrån. Men när ni kommer till himlen då behöver ni inte heller kunna grekiska, men däremot hebreiska. Så. Ja, sen en annan lösning, det är då helt enkelt att 6, det är väldigt nära talet från 7. Vi har sett att Satan själv använder sig av talet 7. Talet 7 står ju för Guds nådiga handlande emot oss. 3 plus 4, 3 Gud plus 4 världen. Och djävulen och vilddjuren, de vill göra anspråk på, ja, det är vi som kommer med välfärden eller med de verkliga och rätta välsignelserna. Så det är då väldigt nära 7, och så att det då sägs 3 gånger, så brukar man då säga, om man vill stryka under att man dessutom har gudomlig kraft. Eller ska ha högsta makt och ära. En annan försök, det är att då säga att först har vi 6 en gång, alltså 1 gånger 6. Och sen har vi den fulla tiden, det är 10, då blir det 10 gånger 6, det är då 60. Och sen så har vi då 10 gånger 10 gånger 6, det blir 600. Och så räknar man ihop det där så blir det 666. Jag tror på följande förklaring. 7 står, som vi har nämnt många gånger och som hela uppenbarelseboken vittnar om, Guds nådiga handlande mot oss. Guds spridande av det rena evangeliet om Kristi verk ställföreträdande för oss. Guds nådes erbjudande till hela världen. 666 betecknar ett budskap som nästan låter som evangeliet, men alltid missar eller förvanskar det. Precis som det nämndes här om den falske profeten, ett lamm. Eller som Jesus säger, han kommer i fåra kläder. Men det är en förvanskning. Det är en människas tal eller kännemärke. Och vad är nu människans tal eller kännemärke? Vad är människans religion? Den människogjorda uppfattningen. Jo, det är att vi kan frälsa oss själva. Vi kan frälsa oss själva. Att Kristus ställföreträdande är vår frälsning. Och har ställföreträdande gottgjort fullkomligt för oss på korset. Det räknas som idioti eller dårskap. Redan i katakomberna kunde man rita en åsna på ett kors. Och Paulus talar mycket om hur vi ser detta som helt galenskap. människans tal eller kännemärke, det är att hon kan frälsa sig själv. Och den uppfattningen delas av alla religioner. Och säger jag alla i absolut mening, då kan vi inte kalla kristendomen för religion. Men om vi nu gör det av praktiska skäl, då blir vi tvungna att säga det delas av alla religioner med undantag för kristendomen. Men i en mening är kristendomen inte en religion. För religion har att göra med ordet religio, det vill säga att man ska fixa bandet till Gud. Religio betyder band, förbindelse. För alla religioner håller på med att fixa det bandet. Kristendomen säger att det är fixat bara genom Kristus. Han är vägen, sanningen och livet. Han är det enda bandet, det enda som förenar oss med himlen, det enda som förenar oss med Gud. Och det tål inte den mänskliga religionen. Det är främmande för människans tal. Det är inte hennes kännemärke. Det är inte hennes religion. Alla religioner, läror, filosofier, politiska system har den här grunduppfattningen. Att om vi gör vårt bästa så måste Gud acceptera oss. Och detta finns inom romersk katolicism, inom modern protestantism, inom det sociala evangeliet. För att inte tala om New Age och alla möjliga knådningar och övningar för att fixa det här bandet. Inom islam och inom alla möjliga orientaliska filosofier. Till exempel där också, givetvis. Och det här kallar ju de gamla kyrkofäderna för en inbyggd hos oss opinio legis. Opinio, det är samma ord som opinion, alltså mening betyder ordet opinio egentligen. Och legis, det har att göra med lex, lag. Och legis är genitiv då. Så den lagisk opinion, en lagisk mening, den är av naturen inbyggd hos oss allihop. Det är så vi tänkte innan vi blev omvända. Och det är därför vi inte kan omvända oss själva. För vi tänker att det ska vi fixa på något vis. Utan omvändelsen är ett Guds under. Vi kan inte, vi är oss själva andligt döda och blinda. Då, det är alltså då min uppfattning om vad talet 666 handlar om. Och att det kommer just tre gånger. Anknyter just till detta att det är det här som gäller. Det är det här som är normen. Det här som vi alla ska rätta oss efter. Att vi kan frälsa oss själva. Och ni kan ju intervjua alla politiker och fråga dem vad allt går ut på egentligen. Ja, nu ska vi se här. Jag får väl nästan lov att sluta där. När det är så i uppenbarelseboken att när här har avslöjat saker som man liksom nästan häpnar över och ibland förskräcks när man ser hur stark fiendskapen är, så kommer ofta efter det en liten oas, en liten paus. Precis så var det kapitel 7. Så kom det där då att se den stora skaran inför Guds tro. Och här kommer nu härnäst, men det tar vi nästa gång i kapitel 14 då, lammet på Sionsberg. Så nu plötsligt så vänder, får Johannes lämna och titta här vad som händer under den nytestamentliga tiden. Och så ser han där efter domen de som har blivit frälsta från vilddjuret. Och som är tillsammans med lammet på Sionsberg. Och det är inte bara 144 000. Men det kallas så. För det är ett symboliskt tal. 144 000. Och i det talet kommer också. Är då talet 1000 en viktig komponent. Men det får vi återkomma till. Om Gud vill. Till hösten. Så då får vi väl skriva i annonsen kapitel 14 till och med 17-18 någonting. Vi ser om vi klarar resten på två gånger kanske.